Vi är varmt välkomna att fira mässan här idag i Sankt Pauli kyrka. Det är den 20:e söndagen efter trefaldighet. Varmt välkommen till dig också som följer med via webbradion, via närradion eller via Youtube. Vi som är här i kyrkan nu, vi kan vända oss mot varandra och önska varandra välkomna och också presentera oss om vi inte känner varandra. Till dig som lyssnar på radio på något sätt, här kommer psalmnumren. Ta fram pennan. 301, 10, 790, 399 och 59. Kollekten förra söndagen till Hopp för barn i Etiopien blev 12 228, vilket tacksamt erkännes. Idag så går kollekten till asylrättscentrum, och det hör man ju vad det är. Man stödjer människor som söker asyl. Under oktober månaden går insamlingen till ljusbäraren till Networks arbete i Rumänien här borta. Och det finns QR-koder i agendorna. Idag så under kommunionen så finns det tillfälle till att få personlig förbön. Alltså under nattvarden då, när du har tagit emot Kristus i brödet och vinet, så kan du gå ut och så vänster är det där rummet där nere, och så får du hjälp med din bön. Gå inte och bär på grejer själv. Det kommer ni förstå varför när den här gudstjänsten är färdigfirad också, varför man inte ska bära på saker själv. Idag så är det gratis kyrkkaffe. Och det beror på att Lena Eriksson, som har jobbat här i många år, ska avtackas idag. Hon slutar egentligen i somras, men vi avtackar henne. Hon ska få en blomma här i gudstjänsten, men också sen finns det tillfälle att säga någonting borta i Sankt Pauligården. Så varmt välkomna in dit. Musikgudstjänst ikväll klockan 18, I was glad, med Lenas familj då, som sjunger glada sånger, låter det som. Titta också längst ner i agendan på onsdagens lunchmusik klockan 12, som ser ut att vara väldigt fint även denna gång. Och så en sak till. Kyrkkaffelistan behöver påtår, om man säger så, påfyllning. Nästa söndag så tror jag att det ser ganska tomt ut. Så den ligger ju där över i Sankt Pauligården när man går in, och så på byrån där liksom på vänstersidan. Där kan man skriva upp sig. Så. Ja. Jag tror att det var allt. Vi blir stilla i bön medan klockorna ringer. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, kära himmelske Fader, för att vi får komma hit hem till ditt hus och vara tillsammans inför dig. Vi ber nu att du välsignar oss alla i din familj. Amen. Att leva tillsammans är temat idag. Ett väldigt viktigt tema. Det är ju just i det som mycket av den största glädjen i livet finns. Men det är också när det gäller relationer som vi ju misslyckas allra mest. Det berättas i Bibelns första kapitel om att Adam och Eva, de allra första människorna, fick två söner, Kain och Abel. Kain uppfylldes av avund och slog ihjäl sin bror. Kain är allas vår anfader, och avundens gift fyller mänskligheten. Idag kommer vi att se att den till och med påverkade den stad som Jesus kom ifrån och också Jesu egen familj. Den finns alltså överallt, och vi gör klokt i att vara vaksamma på synden som skadat på så oändligt många relationer. Den helige ande vill lysa upp oss så att vi ser när vi är missundsamma och istället lära oss att vara generösa och att lyfta upp varandra. Låt oss nu när vi bekänner våra synder också lyfta upp detta med avundens gift som ibland har påverkat hur vi behandlar varandra. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till det som har bekänt din synd säger jag på vår Herres Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja. Barmhärtige Fader, du som dukar ditt bord för oss, sänd din ande i våra hjärtan så att vi delar vårt bröd med vår nästa. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Vi ska nu lyssna till den första läsningen från den gammaltestamentliga apokryfen Tobits bok.
När den 14 dagar långa bröllopsfesten var över, som Raguel hade svurit att hålla för sin dotter, gick Tobias in till honom och sade: Låt mig ge mig av nu, för jag förstår att far och mor tror att de aldrig ska få se mig mer. Jag ber dig, fader, att du låter mig resa hem till min far. Jag har redan berättat för dig hur det var med honom när jag for. Raguel svarade: stanna här, min pojke. Stanna kvar hos mig. Jag ska skicka folk till din far Tobit med underrättelser om dig. Nej, aldrig, sa Tobias. Jag ber dig att du låter mig resa härifrån till min far. Då lät Raguel det bli så. Tobias fick ta sin hustru Sara och hälften av Raguels egendom, tjänare och tjänsteflickor, kor och får, åsnor och kameler, kläder, pengar och husgeråd. Han önskade en lycklig resa och gav Tobias sin avskedshälsning. Lycka till, min pojke. Lycklig resa. Må himlens Herre låta allt gå väl för er, för dig och för din hustru Sara. Måtte jag få se era barn innan jag dör. Och till sin dotter Sara sa han: visa aktning för din svärfar och svärmor, min dotter. Ty från denna stund är det dina föräldrar, alldeles som vi som gav dig livet. Gå i frid, min dotter. Måtte jag bara få höra gott om dig så länge jag lever. Efter denna avskedshälsning lät han dem ge sig av. Och Edna sa till Tobias: mitt barn, min älskade broder, må Herren föra dig lyckligt hem. Och måtte jag leva så länge att jag får se dina och min dotter Saras barn innan jag dör. Inför Herren lämnar jag min dotter i ditt förvar. Vålla henne aldrig någon sorg i hela ditt liv. Gå i frid, min pojke. Från denna stund är jag din mor och Sara din syster. Måtte vi alla få njuta av samma lycka så länge vi lever. Hon kysste dem båda och önskade dem lycka på resan. Så lämnade Tobias Raguels hus frisk och glad, och han prisade himlens och jordens Herre som råder över allt, för att hans resa hade gått lyckligt. Han prisade också Raguel och hans hustru Edna och sa: måtte det lyckas mig att hedra dem så länge de lever. Här slutar första läsningen i Tobits bok. Gud, vi tackar dig.
hör också Herrens ord i dagens epistelläsning.
Så skrivet i andra Timoteusbrevet, första kapitlet. Jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt och minns dig ständigt i mina böner dag och natt. Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Louise och din mor Eunrike. Jag är viss om att den finns också hos dig. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet, så skriver Sankt Matteus. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sa: varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem, en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Så lyder det heliga evangeliet. Jesus, tack för våra barn. Ber att du ska välsigna dem nu i söndagsskolan. Låt ditt heliga ord komma in i deras hjärtan och tända den levande tron. Och då ber vi också för alla oss andra som är kvar här inne eller som lyssnar på radion. Herre, kom till oss i ditt ord. Amen. Temat för den här predikan ska vara den kristna familjen. Och lägg märke då till att det kan betyda lite olika saker i ordet, den kristna familjen. Förut så hette den här söndagen våra hem. För 20 år sedan ändrades överskriften till det som står idag, att leva tillsammans. Vi lever ju tillsammans på olika sätt och inte bara hemma. Dagens texter ger oss infallsvinklar på det här från olika håll. Och den kristna familjen skulle jag vilja egentligen att den här söndagen hette, om jag hade fått bestämma, men det får jag inte. Bara en liten stund nu, så är det så. Den första texten då, som vi läste från den apokryfa boken, alltså det finns ju några gammaltestamentliga böcker som inte är med i kanon, det som är rättesnöret för kyrkan, men som ändå fanns på Jesu tid. Det har att göra med att det fanns från början två olika kanonbildningar, alltså vad som skulle vara med i Bibeln för Gamla Testamentet. Den ena var i det heliga landet. Det är den som vi oftast har i våra biblar. Och sen fanns det den grekiska som var för ett par hundra år eller någonting före Jesu tid, översatt till grekiska då. Och där fanns det några böcker till, så det fanns liksom två kanonbildningar. Men de som vi har, de som ingår i de 39 är det väl, i Gamla Testamentet, böckerna, det är ju de som gäller som rättesnöret. De som alla läror ska bedömas utifrån enligt vår kyrkas tro. Men Luther sa att de gammaltestamentliga apokryfa böckerna, de kan vara goda och nyttiga att läsa. Detsamma gäller inte de nytestamentliga apokryferna, vilket är skumma gnostiska saker som man ska läsa med många nypor salt. Men det här kan vi läsa alltså, även om de inte räknas då till den egentliga Bibeln. Varför är den med, den texten här, den långa här som Kerstin läste? Jag tror att de har tagit med den därför att den är ett exempel på, från för länge sedan, hur det kunde gå till om man följer det som är Bibelns ord och som också är Jesu ord. När vi läser orden Matteus kapitel 19, traditionellt så gör vi det vid varje vigsel, ska jag göra så. Då står det, några fariser kom fram till honom för att pröva honom och sa, får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst? Han svarade, har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sa, därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman för att så människan inte skilja åt. Berättelsen från Tobits bok, den är ju en beskrivning av ett ungt par för länge sedan, hur de träffas och hur liksom praktiskt det gick till på ett gott sätt när det fungerar att göra så som Bibeln säger då, att man lämnar sin gamla familj och så blir det en ny familj, och när det går lugnt och fredligt till och det är en sund övergång där, så finns det ett exempel på det då i Tobits bok där. Tobits bok handlar om en massa andra saker också, men jag skulle tro att det är därför. Och det här är ju viktiga saker att studera. Starka krafter i vårt samhälle har velat tona ner betydelsen av äktenskapet så mycket som möjligt. Kanske därför att många har dåliga erfarenheter av sina egna äktenskap eller av ens föräldrars äktenskap. Och det kan ju skada ens bild av hur det skulle kunna vara, skada ens tillit och allt sånt där. Men så har man då förfallit till att gå till ideologier som säger att för familjen eller äktenskapet, det är inget viktigt det. Men det är alldeles fel slutsats att dra. För som det heter, missbruket av någonting upphäver aldrig det goda bruket. Förstår ni? För jag har dåliga erfarenheter av fotboll, kanske betyder inte att det måste vara tråkigt för alla att spela fotboll, för att dra en liten parallell. Så tvärtom så borde ju samhället försöka stötta familjer och äktenskap och bygga upp det så att det underlättar för att hålla ihop och bygga något som är stabilt och bra. Det är verkligen inte alla som har det dåligt i sina äktenskap. Det kan jag säga efter många år som präst, att bland troende och icke-troende människor så finns det rätt så många som lever ganska bra och tryggt och i goda relationer i sina familjer. Detta efter att ha lyssnat på många begravningar om hur människor har haft det. Det är ganska många som har dragit nytta av den välsignelsen som det är med ett gott äktenskap. Detta är Guds design. Låt oss inte tro att vi kan bättre än han. Sen är det klart också att äktenskapet är absolut inte allt som det ibland har blivit bland protestantiska kristna. Att man har glömt bort det här om att det finns vissa människor som är kallade att leva i celibat också. Alltså att leva själva. Och dock inte ensamma naturligtvis. Och att det är en kallelse från Gud som vissa har. Och att det ena kallelsen inte är finare än den andra. Men vi bör ta vara på alla Guds gåvor. Den som är kallad till celibat ska vårda den gåvan. Och den som är kallad att leva i äktenskap ska vårda den. Vi ska ta hand om varandra i äktenskapen. Några goda råd då. Ta hand om varandra. Kompromissa. Förlåt varandra. Låt inte solen gå ner över er vrede. Och om du har förmånen att leva med någon som delar din tro, be tillsammans. Bland ortodoxa så säger man ibland att hemmet ska vara en liten kyrka. Det är ganska fint tänkt, en fin målsättning. Och vad är då en kyrka för någonting? Ja, en kyrka, det är ett bönhus. Så försök att hålla igång då husandakten, en gemensam bön om dagen. Hitta en nivå som funkar naturligt för er. Om ni inte vet hur, så fråga mig eller några andra om hur de brukar göra när de ber hemma tillsammans. På engelska så säger man ibland, people who pray together stay together. De som ber tillsammans, de håller samman också. Äktenskapet och den högst vanliga familjen är verkligen en gåva från Gud värd att vårda. Och har du ingen sådan familj så bör vi bygga upp också gemenskapen och gemenskaper i kyrkan där man kan be i mindre sammanhang och be tillsammans. Men detta sagt då om den första texten då och det alldeles vanliga så att säga äktenskapet, så vi går över till de andra texterna som också handlar om den kristna familjen med stort F, eller om man ska säga, på ett annat sätt. Det handlar om gemenskapen runt Jesus som är en familj, och den har faktiskt prioritet i Guds rike framför andra gemenskaper. Vi ser i andra Timoteusbrevet som vi läste där att Paulus verkligen tänker på Timoteus som på en son. Han kallar också honom det i inledningen av brevet. Till Timoteus, mitt älskade barn, skriver han. Och man kan se hur Paulus inte bara betraktar honom som den biskop som han har insatt på ett ställe, utan mycket, mycket mer personligt än så. Visst kan man liksom bry sig om en yngre kollega på jobbet, men att vara apostel är inget jobb, utan det är att vara en del av kyrkan. Och ni vet väl vad vi som är kyrkan. Jag tänkte, när vi sjöng den här sången för alldeles nyss, salmen här, gode Gud, låt ingen tro att det handlar om organisationen kyrkan vi sjunger nu, den som ska lyssna och allt sånt där och göra de här sakerna som vi bad om. Det är inte det, för kyrkan är inte det, utan kyrkan, det är de som tillhör Jesus Kristus, döpta till honom, troende på honom i alla länder och alla tider. Det är det som är kyrkan, det är de som har det uppdraget, allt det där goda som stod i den salmen. Vad är vi för några, vi som tillhör Jesus? Vi är Guds barn. Det är det handlar om. Vi är födda på nytt. Det är någonting oerhört mycket djupare än gemensamma intressen. Paulus förmanar och försöker ge Timoteus råd i hans uppgift. Men framförallt gör han det som så många föräldrar gör, och jag inkluderar mig själv. Han oroar sig. Hur många föräldrar gör det för sina barn? Räck inte upp en hand, då blir barnen så ängsliga. Ja. Och den oron, den vänds ju bland kristna i bön, vilket är jättebra att den gör. Så han gör det som kristna föräldrar gör. Han ber ständigt för sitt barn Timoteus, som inte är hans son på riktigt, men det är ändå hans son. Den här kristna familjen, alltså i kyrkan, är, när allt ställs på sin spets, långt viktigare än den jordiska familjen. Vi ser faktiskt även detta i Jesu familj. När Jesus undervisar i synagogan i Nasaret, som jag tror att det måste handla om i den här texten, där han kommer ifrån, så visar det sig, hör och häpna, fast det här är ett annat land än Sverige, att här fanns jantelagen. Den där, du ska inte tro att du är någonting, vi vet vem du är. Den lagen fanns där. Det står att de blev häpna i texten. Och det har i texten där, det har en negativ klang, den häpenheten som står där. Alltså, vad är detta för någonting? Hur kommer det sig? Vi vet vem du är. Är det inte din pappa som är snickaren här? Och vi vet ju dina systrar och bröder här och sånt. Och så finns den här avundens synd, för det är det jantelagen ytterst handlar om, som jag förstår det i alla fall. Det är avund. Den visar sig här och den resulterar i utstötning ofta. Det händer ju enormt mycket i vårt samhälle i många sammanhang att de här mekanismerna är igång, eller den här synden ska jag säga, för att mekanism, det är alldeles för neutralt att säga. Och det drabbar då också ofta de som Gud sänder. För de har någonting som är någonting särskilt. Och då tycker folk att de gör sig märkvärdiga. Så är det också med Daniel i Daniels bok till exempel. Ni minns, Gud välsignade honom. Han var till mycket välsignelse. De andra blev sura. Så är det med Josef som såldes som slav av sina bröder i Gamla testamentet, för de var så avundsjuka. Avundsjuka är verkligen en förfärlig sjukdom. Josef då i Gamla testamentet, han är ju en så kallad typos, en bild för Jesus som ju kommer sedan. Så som Josef är, så kommer också Jesus att vara. Och vi ser ju också då nu i dagens evangelium att Jesus blir missförstådd. Och vi ser det särskilt om vi läser alla de här texterna som handlar om det här skedet av Jesu verksamhet. Så ser vi att han är också missförstådd av sin familj. Jesu familj är i det här läget inte med i Jesu familj. Om ni förstår vad jag menar. Alltså, de är inte med på tåget när det gäller Guds rike här. Vi ser sen att i den tidiga kyrkan att det där förändras. De kommer med sen, men just här så är de en del av problemet. Innan de blir på riktigt en del av den riktiga familjen med stort F. Nämligen kyrkan, de som tillhör Herren. Vi vet ju att sen Herrens broder Jakob, alltså som fanns i Jesu jordiska familj, han blev en stöttepelare i församlingen i Jerusalem, och han nämns minst på samma nivå som apostlarna gör där. Så att det förblev inte så, men inte ens Jesu egen familj var förskonad från detta som jordiska familjer kan drabbas av. Att de blir en motkraft mot Guds familj. Men så småningom så trillar poletten ner då. Och de är ju med, och Jakob, Herrens bror, är en viktig person i församlingen i Jerusalem. Sättet som Jesus talar om det här gör att man förstår att den kristna familjen, alltså den som kyrkan är, den är den viktigaste familjen. Om man måste välja. Och det måste man ibland. Många är de som blir utstötta ur sin familj för att de föds på nytt och säger, nu vill jag följa Jesus. Där händer det som hände Josef i Gamla testamentet och Jesus i Nya testamentet. I bästa fall kan det senare repareras, som i både Josefs och i Jesu fall. Och då blir den lilla kristna vanliga familjen en del av den stora kristna familjen. Men många har också förlorat sin jordiska familj. Men Jesus, han tar hand om den som det händer så för. Han har lovat, och jag läser ur Markus evangeliet kapitel 10, vers 28. Petrus sa till Jesus, vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa, jag säger er sanningen, ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och sedan i den kommande världen evigt liv. Så är du i den situationen, så vet det att Jesus tar hand om dig också där. Det är en fruktansvärt jobbig sak att vara med om. En sak som händer inte bara när man överger islam eller så där, utan det här händer ganska ofta i vanliga svenska familjer också. Att man blir utstött eller blir betraktad som konstig för att man blir kristen. Men Jesus har detta i sin hand och han bär dig, han leder dig. Och det finns en kompensation i detta i evangeliet av en ny familj. Allt möjligt där, till och med åkrar. Har du fått överge en åker? Jag vet inte, inte så vanligt nu för tiden kanske att man får överge åkrar för att man följer Jesus i vårt samhälle. Men det kan vara andra saker. Så Jesus, han tar hand om det där. Glöm inte det. Hur ska vi sammanfatta allt detta? Vi som är samlas här, vi är födda på nytt genom det heliga dopet och tron på honom som ger liv. Och därför ska vi inte bli överraskade om detta nya liv påverkar relationer på ett bra sätt. Vi hör ihop på ett mycket djupt sätt. Låt oss inte glömma bort det så att vi endast ägnar oss åt vår jordiska familj eller av annat skäl väljer bort den kristna gemenskapen. Den är något som Gud själv skapar. Låt oss vårda den, liksom vi vårdar våra äktenskap och andra gåvor som Gud ger oss. Både den stora, alltså den himmelska och den jordiska familjen är Guds gåva till oss. Och båda bör de vara öppna för Guds välsignelser. Och öppna utåt för att ge Guds kärlek vidare. Där har vi alla en kallelse oavsett liksom hur vi lever. Må Gud hjälpa oss med det. Amen. Låt oss nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Låt oss be. Gud, till dig som håller himmel och jord i din hand och som känner oss var och en vid namn. Nu kommer vi till dig idag med allt det som vi bär inom oss. Vi ber att du ska lyssna och verka efter din vilja. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för den värld som du har skapat. Tack för allt fantastiskt i vår natur. Hjälp oss att ta hand om vår värld. Vi ber för alla ledare och beslutsfattare. Var med dem och hjälp dem att fatta rätta och kloka beslut. Vi ber för alla som drabbas i konflikter och för dem som plågas av förtryck, orättvisor och krig. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för oss själva och för människor runt omkring oss. Tack för allt det goda vi har, både av egendom, förmåga och kraft. Hjälp oss att se hur vi kan använda det vi har så att det blir till glädje både för oss själva och för andra. Vi ber för alla som kämpar med oro, som känner hopplöshet och vanmakt, och för dem som drabbas av sjukdom och lidande. Var nära dem och hjälp dem att komma ihåg att du har lovat att vara med oss alla dagar intill tidens ände. Vi ber tyst för dem vi särskilt tänker på. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Så ber vi för kyrkan runt om i världen, för gudstjänster och arbete bland människor och för uppgiften att föra ut evangelium så att människors tro kan växa och bära frukt. Tack för vår församling och vårt pastorat. Vi ber om din andes kraft och ledning. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för Aurora och Astrid som genom dopet blivit upptagna i Kristi kyrka. Bevara dem i tron och låt föräldrar, faddrar och församling möta dem med din kärlek. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Lovad vare du som i kärlek och närhet lyssnar till dina barns innersta glädje och nöd. Bevara oss för alltid i din gemenskap. I Jesu namn. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Tag emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är ditt eviga ord som går ut över hela jorden, att möta människor och gripa in i deras liv. Över hela jorden sker under, då människor känner igen honom som din son, vår frälsare. Av honom lär vi ditt namn som är Fader, och ser i honom ditt väsen som är kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Jag lovar är du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du har berättat oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända och uppehålla en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Vår Herre Jesus Kristus, den natt han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium, din död förkunnar. Fira denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den heliga ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet. All ära och härlighet från evighet till evighet. Amen, amen, amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Jesus sa, den som kommer till mig ska jag sannoliken inte visa bort. Kom, nu är allt tillrätt. Det finns glutenfritt bröd om man begär det. Och gå gärna fram i mittgången om det går bra och ner på sidorna.
Vi ska börja vår lovsång med psalmen 703. Psalmen 703 ett par gånger.
Min Jesus, min Herre, Gud, det finns ingen som du. Min lovsång jag ger dig mer och mer, förundrad av din kärleks Gud. Du tröstar, du skyddar, styrker den vacklande steg. Forma min dag, mitt liv och mitt jag, för alltid vill jag till ropa till Gud över hela vår jord. Stiger en hyllning, en hymn utan ord. Berg faller ner, havets vågor bryts när de hör Herrens namn. Din kärlek och glädje nu fyller min själ. Min sång går till honom som gjort allting väl. Inget kan mätas med löftet jag har i dig. Min Jesus, min Herre, Gud, det finns ingen som du. Min lovsång jag ger, min mig mer och mer, förundrad av din kärleks Gud. Du tröstar, du skyddar, styrker den vacklande steg. Forma min dag, mitt liv och mitt jag, för alltid vill jag tillbe dig. Ropa till Gud över hela vår jord, stiger en hyllning, en hymn utan ord. Berg faller ned, havets vågor bryts när de hör Herrens namn. Din kärlek och glädje nu fyller min själ. Min sång går till honom som gjort allting väl. Inget kan mätas med löftet jag har hos dig.
Vi fortsätter med salmen 11. Salmen 11, och ska försöka få till det lite visaktigare.
Store Gud, när jag den värld beskådar som du har skapat med din allmakts ord, och hur din visdom väver livets trådar, och alla väsen mättas vid ditt. Då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud. Då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud. När jag hör åskans röst och stormar brusa och blixtens klingor springa fram ur skyn, när regnets kalla friska skurar susa och löftets både glänser för min skyn, då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud. Då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store När sommarvinden susar över fälten, när blommor doftar in vid källans strand, när trastar drilla i det gröna tälten, vid furuskogens tysta dunkla rand, då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud. Då brister själen ut i lovsångsljud. O store Gud, o store Gud. När jag i Bibeln skådar alla under som Herren gjort sen första Adams tid, hur nådefull han varit alla stunder och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid, då brister själen ut i lovsångsljud.
O store Gud, o store Gud, då brister själen ut i lovsångs ljud. O store Gud, o store Gud, när tryckt av synd och skuld jag faller neder vid Herrens fot och ber om nåd och frid, och han min själ på rätta vägen leder och frälsar mig från all min synd och strid, då brister själen ut i lovsångs ljud. O store Gud, o store Gud, då brister själen ut i lovsångs ljud. O store Gud, o store Gud, när en gång alla tidens höljen falla och jag får skåda det jag nu får tro, och evighetens klara klockor kalla min frälsta hand till sin sabbats ro, då brister själen ut i lovsångs ljud. Och gode Gud, tack gode Gud, då brister själen ut i lovsångs ljud. Tack gode Gud, tack gode Gud.
Mot vår Herres Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Gud, vår Fader, i detta kärlekens sakrament har vi smakat din sons kropp och blod. Tänd din eld i våra hjärtan så att vi förmår älska våra medmänniskor genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Var så goda och sitt. Och Lena, vill du komma fram? Nu kommer Lena fram på mittgången här. Fram i koret. Vi bär ju alltid fram sådant i koret som vi vill tacka Gud för. Och så också för dig. Och de år som du har arbetat här. Nu vet vi att du har inte lämnat på något vis, utan du fortsätter ju. Och det som du gör nu är nästan finare, eftersom du inte får något betalt för det nu. Eller hur? Så att du är ännu mer tacksamma. Du har ju varit här sedan 2005 ungefär, va? Någonting? Ja, ungefär så. Och du har tjänat här länge och väl, kan vi säga, utan att vara preciserade allt för mycket. Och vi är såklart jätteglada, inte bara för det du har gjort här, utan för att du är här. För det är ju det stora i Guds rike, är ju att vi får inte bara liksom göra grejer för Gud liksom, utan att vi är här och genom han välsignar oss genom varandra, och det har han gjort genom dig, och han fortsätter att göra det. Du har ju egentligen slutat redan, men vi vill ju också göra så här lite officiellt i kyrkan. Och är det någon annan som vill säga någonting sen där inne, så går det alldeles utmärkt också. Nu så har vi här Gabriel kommer med en liten symbolisk en gest här med en blomma som du får. Och ja. Tack Gud för Lena. Kan ni stå upp igen? Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Mässan är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.